Det är tisdagen den 11 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska vi vända vår uppmärksamhet mot Turkiet. Anledningen till det är förstås att vi ska försöka få veta lite mer om hur det går med den svenska NATO-ansökan. Den måste ju, som ni vet, godkännas av alla NATOs nuvarande medlemsländer. En ratificering som det kallas. Och det har nu alla länder gjort som medlemmar, utom två stycken, nämligen Ungern och just Turkiet. Och det vet ni att Turkiets president Erdogan har ju tidigare uttalat motstånd mot svensk NATO-medlemskap, bland annat för att Sverige anses ha bidragit med stöd till den kurdiska organisationen PKK, men också av andra skäl. Därför har Erdogan än så länge satt klackarna i backen. Om detta ska vi då prata om idag. Vad sker i Turkiet just nu? Finns det några tecken på att Erdogan håller på att ändra sig? Vilka krav är det han ställer på Sverige och vilken grad kan man säga att de har mötts? Med mig för att diskutera de här frågorna har jag två gäster, nämligen Mikael Sahlin som tidigare var vår ambassadör i Ankara, idag verksam vid forskningsinstitutet SIPRI, och Paul Levin som är docent och föreståndare för institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Varmt välkomna båda två.
Tack.
Tackar.
Tänkte börja med dig, Paul. Du har ju tidigare medverkat i podden. Senast var du med, jag tror det var veckan före midsommar, inför NATOs möte i Madrid. Ja, det var också då vi pratade om det här.
Jag poddade från ett soligt Gotland, vill jag minnas.
Ja, precis. Det är faktiskt fortsatt soligt där jag sitter, men det är lite annan årstid. Men om vi då tänker på de dryga tre månader som har gått sedan dess, går det att väldigt kort sammanfatta, hur har utvecklingen sett ut när det gäller den här frågan sedan dess?
Ja, men det, alltså dels så blev det ju faktiskt något av en rivstart, skulle man nästan kunna säga. Vid Madrid-mötet, NATO-mötet i mötet i Madrid, som skedde strax efter att vi hade poddat. För där tror jag att det var ganska många som blev ändå förvånade. Turkiet hade bromsat processen, lovat att lägga in ett veto. Men där slöts ändå en överenskommelse, ett så kallat memorandum of understanding mellan Sverige, Finland och Turkiet. När Finland och Sverige förband sig att göra vissa åtaganden och Turkiet i gengäld släppte sitt initiala motstånd mot att starta processen med att bjuda in Sverige och Finland. Så det var ju det, liksom det största som hände. Och sen efter det så har det skett ett antal möten som det här, den här överenskommelsen så att säga ladda upp för. Man har varit nere i Ankara under ledning av Oskar Stenström. Man har haft möten även i Finland och nu igen i Turkiet. Och sen så, och även i Bryssel på NATO, under NATOs överinseende. Och sen är det så också att Sverige framförallt har så att säga börjat ta sig an den här listan, kravlistan som Turkiet har mer eller mindre presenterat. Och vi har sett till exempel då att ISP, Inspektionen för strategiska produkter, har tillåtit vapenexport eller export av krigsmateriel mer precis till Turkiet under sommaren. Och sen har det skett också vissa saker vad gäller utlämningar, utvisningsärenden och så vidare. Så att jag tycker ändå att vi har rört oss en del framåt i den här processen sedan vi pratade sist.
Okej, vi hoppar över till Mikael. När vi pratade inför den här podden berättade du att du var nyss hemkommen från Ankara, alltså varit besök på plats. Om du får samma fråga, eller frågan snarare så här, hur skulle du bedöma att läget är just nu? Rör sig processen framåt och på vilket sätt?
Ja, jag kan ju vitsorda det som Paul sa som en händelsekedja förstås. Och så är det ju. Sen har ju då å andra sidan Erdogan och andra höga företrädare för Turkiet några gånger gjort en stark markering av att det räcker inte och att kraven gäller fortfarande och att ingen ratifikation utan att vi till punkt och pricka genomför det här avtalet. Så att det har gjorts en del sådana här markeringar som har strött lite småsalt i i såren så att säga ändå. Men jag tycker också att inom ramen för en process så tycker jag att det är fortsatt väldigt oklart hur det kommer att gå med det här egentligen. Men det har varit en hyfsad rörelse så här långt. Sen är det det att det har varit val i Sverige och det, när jag var i Ankara förra veckan så fick jag mycket frågor vad innebär det svenska valet och den sannolika nya svenska regeringen med inslag dessutom av stöd av Sverigedemokraterna som ju då brett i Europa uppfattas som en utveckling i Sverige som motsvaras lite av den i Italien och Ungern och Spanien och lite sådär. Så att det finns en avvaktande inställning där också i Turkiet. Men Turkiet har naturligtvis lite också hållit an med sin så att säga offensiv, om jag får kalla det så, genom att i vetskap om att det är en ny regering på väg och då har man registrerat det här att den tillträdande regeringen då har valt, det är lite ovanligt att låta Oskar Stenström fortsätta som förhandlingsledare. Och det är ju väldigt bra kan man tycka att regeringen på det här viset, alltså den tillträdande regeringen, visar att den här kontinuiteten som man ville skapa och den enighet som skapades i själva NATO-processen, att det finns en vilja att fortsätta den, och det tror jag är jätteviktigt. Sen är det också viktigt att det faktum att det här gällde ju inte bara Sverige utan det gällde ju Sverige och Finland som ju var så att säga partnervis engagerade i den här processen och båda som NATO-kandidatländer fick det här turkiska vetot. Sen har Erdogan häromdagen bara gjort någon liten markering som det tar tid tror jag ännu att riktigt utvärdera, där han säger att Finland kanske är okej men inte Sverige. Och gör den skillnaden, vilket det blir intressant att se hur den svensk-finska solidariteten ska bära vidare, om jag säger så.
Vi ska återkomma till det, för det var en sak som Erdogan sa förra veckan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag ska bara kort släppa in Paul igen när vi ändå hade regeringsskiftet i Sverige uppe. Vad är din bedömning? Hur och i vilken grad har det påverkat processen och Turkiets inställning?
Alltså, tittar man rent objektivt så skulle man kunna tänka sig att det skulle påverka mycket. Nu vet vi inte exakt hur den här kommande regeringen kommer att se ut, men det är ju liksom ingen hemlighet att det från på högerkanten som man länge i svensk politik har tryckt på NATO-medlemskap. Så det ligger liksom logiskt nära till hands för en sån regering att verkligen vilja ro något sånt här i hamn. Och dessutom så är det så att, om man ska uttrycka sig lite diffust, stödet för kurdernas sak är starkare bland Vänsterpartiet och som stöttade den förra socialdemokratiska regeringen också bland Socialdemokraterna.
Är man medveten om det i Turkiet skulle du säga, att det eventuellt skiljer sig mellan höger och vänster?
Det skulle jag tro. Och jag tror också det är därför som Mikael får frågor om regeringsskiftet kommer att innebära en tydlig förändring. Så det är liksom det objektiva, och det objektiva är även det kanske vi kommer ta upp också den här överenskommelsen som Socialdemokraterna slöt med Amineh Kakabaveh, den här vilden tidigare vänsterpartisten, själv kurd. Och som ju var så att säga ett problem från Turkiets sida och också en utmaning för regeringen att försöka hantera både det och de turkiska kraven. Nu är inte det en fråga längre. Det är ingen fråga som den här regeringen kommer att hantera. På så sätt blir det lättare. Samtidigt så är det, precis som Mikael lyfter fram, så väljer ju då den nya regeringen, har redan signalerat att man vill ha kvar Oskar Stenström, Magdalena Andersson, statssekreterare, även han om jag inte har fel. Och det är ju ganska liksom, på något sätt stort tycker jag också, och det är också indikativt, för jag tycker att den tidigare regeringen faktiskt drev den här frågan på ett sätt som var nästan förvånande ambitiöst. Så jag tror att de facto så tror jag inte att det kommer att spela så stor roll. Jag tror att vi har slagit in på en väg som leder mot NATO-medlemskap, och det handlar om att försöka blidka Turkiet utan att göra avkall på viktiga principer. Och det är en ganska svår balansgång att gå. Och jag tror att vi kommer fortsätta i ungefär samma riktning. Det är min gissning.
En fråga till, ja det kanske du kan ta Mikael. Oskar Stenström, hans uppgift och hans roll, vad är det han gör rent praktiskt och vad är det han är tänkt att hans arbete ska uppnå?
Ja, i det här fallet så handlar det om, det står lite otydligt i pressen tycker jag, NATO-förhandlare står det. Nu är NATO-frågan vida större än blott Turkiet-frågan så att säga, när det gäller svensk anpassning till NATO-medlemskap och så vidare. Hans ansvar är att leda förhandlingarna med Turkiet tillsammans med Finland i mål. Mm. Och det kan vara nog, grannlaga nog. Och jag har saker senare att berätta om vad jag tror om tidtabeller där. Men det korta svaret på just den frågan är det.
Får jag bara lägga till där om Oskar Stenström?
Absolut. Att
bara några liksom, iakttagelser. När jag talar med, i princip alla jag talar med, lovordar honom och hans arbete. Och det gör även personer inom UD som har varit kritiska till hur regeringen tidigt hanterade den här frågan. De tycker att han har skött den här bra.
En sak som Mikael tog upp tidigare, det var ju då att Erdogan fick frågan, i förra veckan så träffades då Europas ledare i Prag för att diskutera det säkerhetspolitiska läget i Europa helt enkelt. Han fick då frågan om Sverige och Finlands medlemskap och då öppnade Erdogan för att göra skillnad på Sverige och Finland, att Finland skulle nog gå bra att släppa in i NATO men Sverige har fortfarande förenat med problem, ansåg han. Mikael, hur mycket ska man ta det på allvar? Är det en positionsskifte från Ankaras sida att man så att säga släpper finländarna förbi men stoppar oss?
Alltså jag har hört från mina turkiska kontakter att denna sak har taktiskt övervägts en längre tid. Därför att, och det har ju varit så uppenbart att de svåra frågorna i den här saken gäller mera Sverige än Finland. Alltså i värderingsfrågor, kurdfrågan, terrorism etc. Finland har en mindre, av alla de här skälen som alla känner till, att det finns en slags skillnad. Så att det var inte förvånande för mig i det här läget. Sen så tror jag inte på det. Jag har förstått att Sanna Marin har sagt någonting, nej vi fortsätter gemensamt. Och jag vet ju också att det här är inte alls intressant för NATO att börja liksom spekulera i en separation. Antingen tidsmässig separation, att till exempel Finland skulle säga men okej, då går vi före och sen ska vi hjälpa Sverige att komma efter och så här. Eller något sånt typ av resonemang. Eller säga hurra, vi kommer före Sverige. Det finns liksom inte i den aktuella seriösa säkerhetspolitiken. Och för NATOs del så är det totalt ointressant att tillåta en part att på det sättet söndra och härska och förstöra de brådskande liksom planeringshorisonter som ligger framför oss i ett gemensamt svensk-finskt inträde. Så det går inte. Jag tror inte därför att Turkiet kommer att på allvar köra det vidare. Men det har luftats som en möjlighet tidigare.
Paul, har du någonting du vill kommentera kring det? Eller?
Ja, men alltså, jag tror att det finns en utgångspunkt bland många svenska bedömare. Det gäller även kvalificerade säkerhetspolitiska analytiker och annat. Alltså lite grann slå bort den turkiska kritiken mot Sverige. Och säga att egentligen så handlar det här inte om oss. Egentligen här handlar det om att Turkiet vill ha något annat från USA. Och det låter ju liksom, det låter sofistikerat att komma med en sån analys. Men faktum är att jag tror att den här, man kan se det som söndra och härska möjligtvis, men jag tror också att det är en viss indikation alltså på vad Turkiet egentligen vill ha eller Ankara. Alltså Turkiet har inte så stora problem med den finska ansökningen. De har större problem med den svenska ansökan. Och det sätt på vilket jag läser den öppningen är att man faktiskt isolerar Sverige därför att man tycker att det är Sverige man har ett problem med. Sen behöver man förstås inte hålla med de turkiska Turkiet om kraven och kritiken, men jag tror ändå att man ska ta dem på allvar.
Vad säger du om det, Mikael, att det är alltså inte något sorts allmänt spel för att få allmänna fördelar som Turkiet ägnar sig åt, utan problemen med Sverige är så att säga från ett turkiskt perspektiv reella. Delar du den bedömningen?
Ja, nej. Alltså, det är klart att man kan säga så. Man kan tala om svensk naivitet kanske och sådär. Men jag måste nog ändå säga någon liten nyansskillnad mot det Paul säger. Att jag faktiskt tror att det finns ett hög grad av taktiserande i detta, och för min huvudpoäng är ändå att säga att jag tror inte att det kommer att bli så här. Jag tror inte att Turkiet kommer att komma någon vart, så att säga. Sen att det är genuint så att hos Erdogan själv och hans närmaste så finns det en större mått av kritik mot Sverige än mot Finland. Så att det är i grunden så. Men det innebär inte, det ändrar inte min bedömning att det här kommer inte att flyga, därför att man kommer ingen vart, vare sig i Bryssel eller i Helsingfors eller i Stockholm med den linjen. Och då måste man fortsätta att, så att säga, behandla båda två samtidigt, för att man märker att det går inte att separera, så att säga. Mm.
Okej, vi ska gå vidare. På NATO-toppmötet, som vi nämnt redan, så undertecknades ju en gemensam deklaration av Turkiet, Finland och Sverige då vi förband oss, eller respektive länder förband sig att uppfylla vissa saker. Hur har det gått, så att säga, att uppfylla det avtalet? Har det skett saker där? Är det på gång?
Det har skett en del saker, men problemet är lite grann att det där uttalet, överenskommelsen för att den skulle kunna gå i hamn, så att säga, ro i hamn, så var den medvetet ganska vag. Och det är en del meningsskiljaktigheter som så att säga dömer sig bakom formuleringarna. Turkiet säger att Sverige har förbundit sig att inte längre stödja YPG, den här kurdiska milisen i nordöstra Syrien. Sverige pekar på den exakta formuleringen som är we shall not provide support to. Det betyder inte att man inte ska stödja, utan det handlar om att man inte ska ge, så att säga, konkret materiellt stöd. Och där menar Sverige att det har man heller aldrig gjort. Så jag tror att de svenska diplomaterna som var inblandade, de var ganska noga med i många fall. Sen vet jag att Mikael har uttryckt viss kritik som man skulle kunna lägga till annan också. Men i de flesta fall som var väldigt noga med exakt hur man formulerade sig. Och egentligen så tror jag att det är många svenska diplomater som menar att de formuleringar innebär att Sverige egentligen inte åtar sig särskilt mycket nytt. Vi ska snabbt hantera till exempel extradition request, alltså utlämningsärenden enligt liksom rättslig praxis enligt våra lagar. Det kan man säga att det gör man redan. Och så vidare. Så att den är ganska problematiskt vald på så sätt. Men det har ändå hänt en del saker. Och vi har hört från regeringsföreträdare att men de tänker faktiskt verkligen försöka leva upp till den. Så då har vi till exempel sett en delegation som nyligen har varit nere i Ankara förra veckan och samtalade om det som från turkiskt håll beskrevs som det handlade om utvisningar. Från svenskt håll så tror jag att man gärna ville se det som att det handlar om bredare samarbeten mellan rättsväsendet, justitiedepartementet och den turkiska motsvarigheten och så vidare. Men och sen har vi ju då, som jag redan nämnde tidigare, också sett att ISP har öppnat upp för export av vapenmaterial. Vi har sett en person som har tagits i förvar i väntan på utvisning. En person har redan utlämnats, även om detta var en vanlig brottsling, så att säga. Det handlar inte om terrorfrågor. Men Turkiet klagar på att man vill se konkreta resultat. Och jag tycker ändå att Sverige har uppvisat att man faktiskt kunnat leverera en del konkreta resultat. Och slutligen, jag ber ursäkt för ett långt svar, men slutligen ser vi då förstås också så att Sverige har redan antagit en ny terrorbrottslagstiftning. Och det finns ett första riksdagsbeslut på en grundlagsändring, vad jag förstår. Och det krävs bara ett andra riksdagsbeslut för att ytterligare skärpningar av lagen kan så att säga träda i kraft. Det kommer dock dröja en del innan de ändringarna både träder i kraft och sen får effekt. Och om Turkiet ska vänta på det, då tror jag vi kommer att vara en bra bit på nästa år.
Jag ska säga till er som lyssnar att det här då, avtalet då mellan de tre länderna, det finns ju att läsa förstås på internet, både på mediasidor. Om ni googlar lite på trilateral
memorandum.
Ja, precis så heter det. Så hittar ni, och så kan ni försöka tolka det om ni är duktiga på hur diplomater uttrycker sig på engelska. Får ni tolka det själv helt enkelt. Mikael, vill du komplettera någonting kring det här avtalet, i vilken grad det har följts och vilken grad Sverige specifikt då har mött de krav som Turkiet ställde?
Mm. Jag får börja med att säga då att det är nästan lite lustigt för mig. som har sysslat mycket med memorandums of understanding genom åren i försvars- och utrikesdepartementen och säger att det här kallar man inte memorandum of understanding utan man kallar det memorandum bara. Och det är en liten lustig poäng att man kunde nästan skämta sig att det är ett memorandum of misunderstanding eller risk därtill. Så att, men då är man skämtsam om man säger så. Men det står bara memorandum, trilateralt memorandum. Nej, alltså jag skulle säga så här att intryck från Ankara nu senast förra veckan ger mig en bild av, och då talar jag förstås om alla möjliga samtal jag haft där och sådär, att man kan från svensk sida med mer eller mindre hög grad av stolthet säga att de eftergifter som var viktiga för Turkiet i sak egentligen redan är gjorda genom de formuleringar som står i det här memorandumet. Det är till exempel en nyckelmening i en paragraf där man talar om just kurdiska YPG, PYD, men också om Gülenrörelsen som kallas FETÖ på, som är en förkortning för terrororganisation. Och att man då har en mening, och där är det ganska underbar, ska jag säga, diplomatisk ambiguity, tvetydighet inbyggd i att de här länderna, de godtar totalt sett och förstår allting som gäller det turkiska statens känsla av hot. In this regard, därvid lag, så samarbetar vi inte med så att det finns en hopkoppling där med sådana lite fogeord som då går så långt som det går att gå utan att direkt säga vi anser att detta är terrororganisationer. Och det där är då sånt som Turkiet kan säga att okej, äntligen har vi fått några västliga länder som dessutom ska bli alliansmedlemmar som nästan erkänner det vi har hävdat hela tiden, att det här handlar om en legitim terrorkamp. Och det där är då det allra viktigaste, skulle jag ändå hävda, Paul, från det som de är ute efter i sammanhanget, att när nu två stater har den här känsligheten, Turkiet har vetomakt, och då handlar det väldigt mycket om antiterrorism, det är ju liksom kärnan i det här, och den turkiska definitionen som kräver eller som behöver internationell respekt för att man ska kunna hantera det vidare, med tanke också på kommande val i Turkiet. Resten, implementeringssvårigheterna som följer av tvetydigheten i texten som sån, det är sånt som då turkarna kan fortsätta säga att det måste vi visa att och så vidare. Och då handlar det om att på något sätt visa att vi kan ta turkiska säkerhetsbekymmer på allvar utan att det behöver innebära att vi frånträder vår egen värdegrund eller våra egna lagar. Och det är den balansgången som det handlar om för vår tid. Och jag uppfattar en stark beslutsamhet från svenska myndigheter att köra det på det sättet. Det är inte tal om att göra några spektakulära utvisningar som skulle vara otänkbara om det inte vore för att Turkiet begär det, så att säga. Så att det finns en blandad sak där som sen ställer frågor, och det kan vi återkomma till, hur lång tid kan det här komma att ta.
En fråga till dig där, Mikael, som gammal diplomat. Kan du förklara för oss, som lekman kan jag tänker så här att det här avtalet, det är ju fullt av, det kan uppfattas som diffust, och det är kanske svårt att säga exakt när det är uppfyllt. Egentligen är det väl uppfyllt när det är helt enkelt, man tycker att det är uppfyllt när det finns en politisk vilja att säga. Förstår jag det rätt då? Eller hur ska man förstå det?
Nej, men det, så är det ju. En sån här text, den tillkommer ju på nattliga eller under orörd tidspress i slutskedet, men har haft en liksom process av bud och motbud och så vidare. En karaktär av att det har handlat om en turkisk offensiv och en svensk-finsk defensiv, så att säga, när det gäller vad det har handlat om. Till exempel så nämns inte IS i det här dokumentet, vilket jag har tyckt hela tiden varit uppseendeväckande, att det inte står någonting om det, utan det står bara om de terrorföreteelser som nästan bara Turkiet definierar som det. Så när som på PKK, som ju vi har terrorstämplat för länge sedan och sådär. Så att det är verkligen, nej, men så är det, Andreas, det du säger, det är att det här är tillräckligt när parterna kommer överens om att det är tillräckligt. Någonting annat går inte att säga om den här sortens dokument.
Nej.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Ska vi vända mig till dig, Paul. Mikael var inne på det här med att det är val nästa år i Turkiet. Jag minns att i vår förra podd så diskuterade vi en hel del hur den turkiska inrikespolitiken skulle kunna påverka det här. Och det har ju att göra med liksom vilket stöd i det övriga turkiska samhället och turkiska politiken som det finns för den nuvarande regeringen. Vet vi någonting mer om det nu, så att säga? Hur mycket sluter man upp bakom Erdogans hållning? Och hur mycket spelar hans roll att agera inför en inhemsk publik i den här processen? Finns det någonting att utveckla kring det?
Men jag tror att den inrikespolitiska dimensionen spelar stor roll för Erdogan, och det är lite grann därför jag också brukar trycka på att man faktiskt ska ta, så att säga, den turkiska kritiken på allvar. Och det är därför att det är väldigt många i Turkiet som delar hans syn och som har någon slags bild av att länder som till exempel Grekland, men också Sverige, att vi på något sätt medvetet skulle använda oss av PKK och stötta dem i princip för att försvaga Turkiet. Det är inte en helt ovanlig bild. Men det som överskuggar allt annat just nu i den turkiska inrikespolitiken, det är ju den svaga turkiska ekonomin som drabbar gemene man väldigt påtagligt. Och det får ju konsekvensen att Erdogan ligger ganska dåligt till i opinionsundersökningarna. Och det kan ju vara så då att en internationell konflikt eller en diplomatisk strid i en fråga som är ganska populär med många väljare är ett bra sätt att avleda uppmärksamheten. Vi har också dock, ska jag säga, sett en uppblossad konflikt med Grekland med ganska hetsig retorik på båda sidorna och illa förtäckta hot om att Turkiet till och med skulle gå in militärt på vissa öar, grekiska öar längs med den turkiska gränsen i det Egeiska havet till exempel, och det får större utrymme i turkisk press och allmänhet.
Mikael, egentligen samma fråga till dig. Den turkiska inrikespolitiken och Erdogans ställning på hemmaplan, vilken roll spelar det i den här processen?
Nej, men alltså, jag kan bara instämma i grunden i vad Paul säger, och det är klart att det blir allt tydligare ju närmare vi kommer själva slutrakan inför valet, när valet nu blir. Jag har hört både maj och juni som alternativ, men det solidaste jag hört det gäller maj, att det är i lagom avstånd till Ramadan och sådana här saker. Du måste tajma ett val på ett rimligt sånt sätt. Det betyder att det är snart bara ett halvår kvar och mellanliggande juluppehåll och sådana här saker. Så att det är klart att det blir hetare och hetare. Sen vill jag gärna säga också till dig, Paul, att det som jag fick som senaste intryck från Ankara nu förra veckan var i mindre grad än tidigare det här att också oppositionen, så att säga, i den här frågan verkligen delar Erdogans mening och ställer sig bakom och så vidare. Jag hörde betydligt mera kritik också från oppositionshåll nu, och det uppfattar jag själv som en slags skillnad jämfört med i snäppet tidigare, att man alltså har kommit längre på den här resan och ser mer av nackdelarna med ett turkiskt vidhållande vid den här positionen. Man ser, så som Ukraina-krisen utvecklas, så blir det liksom allt mer jobbigt för Turkiet att fortsätta sin balansgång, och allt mer, och att i den balansgången då fortfarande vara det land som Ungern och Turkiet, men Ungern har lovat att de kommer att ratificera, så att det blir bara Turkiet, och då blir det genant inom turkisk utrikespolitisk balansgång att vara så uthängt som den enda land som hindrar denna viktiga process på grund av frågor där Sverige inte har en mera stort, mera kritisk roll i så fall än många andra NATO-länder. Så att jag kände stämningar som innebar på glid att här blir Erdogan mer ensam. Och kritiken från andra länder som var på den konferensen, jag var inte minst tyska höga företrädare, den kritiken var massiv, om än implicit, i form av kraftigt stöd för den svensk-finska NATO-ansökan och dess positiva effekter på olika sätt. Så jag uppfattar den skillnaden nu.
Vi ska gå vidare och försöka ge en prognos inför framtiden i den mån det går. Du har varit inne tidigare, Mikael, på en eventuell tidtabell. Vad tror du vi kan se framför oss här framöver under hösten och efter årsskiftet? Finns det några hållpunkter här eller några mellanstationer som vi vet kommer? Eller hur tänker du?
Jag tänker så här, att med en fortsatt sån här process som ju Det var ett av Madrid-memorandumets beslut att inrätta en mekanism som innebär fortsatt högnivå svensk-turkisk och finsk-turkisk dialog, ibland trilateral, ibland bilateral, på ett skickligt sätt som innebär att vi kan övertala eller beskriva bättre för relevanta turkiska motparter om hur vi ser på den här balansgången mellan olika friheter i en liberal demokrati och terrorhotet. Och med tanke på då att klimatet i Turkiet inför valet, det uppmärksammar ju verkligen för det auktoritära systemets olika typer av nackdelar. Paul nämnde ekonomin och den är jätteviktig som en sån där bakgrundsfaktor. Sen vill jag säga då, Andreas, att det jag uppfattar idag, men det här är ju en föränderlig materia, men jag uppfattar att det finns en föreställning inom viktiga NATO-länder, och då inkluderar jag USA i det, att den här processen får inte dra ut mer än till januari. Då kan man säga att valet i Turkiet är ju först i maj och det här kan ju inte lösas före maj. Jo, men det är för länge för att det stör för mycket NATOs planering i sin prioritering av motverkan mot ryskt agerande i Ukraina. Och den frågan blir ju allt mer dramatisk. Och då tror jag att man kommer att känna en tilltagande otålighet. Sen är det då naturligtvis frågan, vad kan man då göra för att sätta sig så att säga på Erdogan i den här frågan? Och då tror jag att det kommer att handla om ekonomi i så fall. Så jag ser samspel medan under hösten fortsatt dialog som kan vara ömsesidigt nyttig faktiskt. En förvärring av den turkiska ekonomin som i sin tur får bäring både på valkampanj och på relationer mellan Turkiet och viktiga västländer inklusive USA. Ungefär så.
Ja, stort tack för den prognosen. Paul, du ska få ge din prognos. Vad ser du framför dig kommer hända?
Ja, men, det vi hör så att säga offentligt från turkisk sida är ju inte särskilt uppmuntrande. Erdogan och utrikesministern Mevlut Çavuşoğlu är ju liksom konstant kritiska och säger att vi liksom kräver konkreta åtgärder, vi har inte sett någonting, det har man från turkiskt diplomatiskt håll. Men när man faktiskt pratar med de som liksom är mer inblandade i processen så är min bild att samtalen, med undantag för det första mötet som Oskar Strömström hade nere i Anka, det var tydligen inte så kul vad jag har förstått, enligt källor, så verkar det nu ändå vara ganska konstruktiva samtal. Och det båda är gott. Och jag tror lite grann i samklang med Mikael att om Sverige visar så att säga god vilja, om Sverige går till Turkiet till mötes på vissa områden där man faktiskt kan göra det utan att antingen bryta mot svensk lag eller grundlag eller grundläggande värderingar, och det är ganska viktigt. Skulle jag bara vilja understryka med en underdrift. Å ena sidan, och å andra sidan Turkiet kanske blir allt mer isolerat internationellt och Ankara kommer under hårdare press från andra NATO-medlemmar som faktiskt vill se den här processen gå vidare. Kanske är det till och med så att vi får även Ungern, ett okej för Ungern. Då kommer pressen att öka och då blir det nog svårt i längden för Turkiet att hålla ut. Man ska aldrig säga aldrig, men jag är försiktigt optimistisk om att vi kommer att se det här gå framåt inom det närmsta året skulle jag tro.
Jag noterar helt enkelt en försiktig optimism från er båda. Och då får det väl bli det vi tar med oss från dagens samtal. Så får vi kanske följa upp det här återigen en gång och se hur rätt det blev. Men idag är vår tid ute. Stort tack till Mikael Sahlin och Paul Levin för att ni kom och pratade med mig i dagens podd. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter på det vi har precis diskuterat nu, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.